Hej, 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 säger politiska redaktören Jenna Emte, politiska redaktören Sofia Kajander via min programledare Joakim Runts mun. Vad roligt att du igen har valt att lyssna på det senaste avsnittet av Politiken. Kom ihåg att favoritmarkera, kom ihåg att trycka på den där lilla alarmklockan så du får notiser när nästa avsnitt kommer. Klockan är 13:30 fredag eftermiddag när vi spelar in det här. Vi ska gå igenom veckans politiska händer i vanlig ordning. Jenna, vad ska du ta upp idag?
Om varför riksdagsledamöterna får anställa vem som helst som sina assistenter, sitt barn eller sin partner.
Sofia.
Jag ska fundera lite på hur vår social- och hälsovårdsminister Kajsa Juuso mår efter alla dessa skandaler.
Och i slutet av det här avsnittet ska vi titta lite på intressanta sannfinländska vändningar i två politiska grejer som är på gång för tillfället. Men vi börjar med Juuso, social- och hälsovårdsminister Kajsa Juuso från Sannfinländarna. Man kan säga att hon har levlat upp det här med att ta ditt barn till jobbet. Hon har anställt sitt barn, sin son Ville, som sin egen riksdagsassistent. Ännu för några veckor sedan var Ville försäljare på Gigantti. Men nu så jobbar han alltså i Finlands riksdag för demokratin.
Och för mamma.
Ja.
Och för mamma för, vad är det, 3 donna i månaden eller något sånt här. Vet vi varför Kajsa Juuso har anställt sitt barn till den här posten?
Varför vet vi ju inte. Alltså hon har ju nog bekräftat till några medier att hon har gjort det här. Men fler frågor kring det här har jag inte sett henne besvara någonstans. Det är nog lite locket på, men det är helt okej att göra så här. Att det är inte så att hon har brutit mot någon regel, och det finns flera andra riksdagsledamöter som har gjort samma val. Det fanns både flera riksdagsledamöter från Sannfinländarna, så finns det andra som också har anställt sina barn och sina partners. I början av veckan så kom det också nyheter om att en annan sannfinländare, Jana Strandman, hade också anställt sin man. Och sen så, för balansens skull, så kanske det är bra att nämna att Kristdemokraternas Sari Tanus har också sin partner som assistent.
Ja, och var det så att de blev ett par medan han var assistent? Så blommade kärlek upp, om jag förstod det rätt.
Jag har också förstått lite det. Men hur som helst, så att man får göra så. Sen så kanske, om man är riktigt foliehattig, så kan man ju fundera på varför hon väljer att anställa sin son framför någon annan. Känner hon att sonen är den som hon kan lita på bäst? Eller är det något annat som gör att hon väljer sonen framför andra kandidater?
Hon kanske vill boosta hans karriärmöjligheter då, om han har jobbat på Gigantti och skulle vilja kanske jobba upp sig till något annat. Jag menar, man får ju bra kontakter när man befinner sig i riksdagen till exempel.
Och det är ju en väldigt bra lön. Han är väl 24 år och på så hög lön är ju ganska bra. Och sen så är det ju en språngbräda till alla möjliga, att man kan både just få alla kontakter. Men
jobba upp sig inom partiet kan man göra.
Exakt, för att assistentjobbet är ju, för många funkar det väl som en slags språngbräda för att fortsätta inom politiken, att själv också sen bli kandidat. För att man lär ju sig jättemycket av vad yrket går ut på. För att en assistent har inte det finns inte en det här gör en riksdagsassistent, utan det kan vara lite vad som helst. Så att man kan ju få väldigt mycket politisk erfarenhet av att skriva tal och researcha inför olika ställningstaganden, delta i olika möten, träffa massa olika människor. Så att groomas är absolut fel ord, men man lär sig ju in i politikeryrket.
Ja, och det beror ju väldigt mycket, det varierar helt beroende på ledamot, vad man har för uppgifter. Helt enkelt, någon vill att man svarar på e-post. Minister Juuso kommer inte på intervju idag, svarar man till exempel. Och andra kanske får till och med skriva lite sådana här utkast till lag, liksom utlåtanden och så vidare.
Att man får... Men alltså, man ska kunna saker nog. Jag menar, ska man skriva lagutkast, så man ska väl ha någon sorts utbildning?
No, det beror just på de här behoven. Att om du har en jätteaktiv ledamot som själv helst sköter det här, så kanske du mera har en hjälpreda. Men det viktiga är kanske att man är införstådd, man känner varandra och man har... Alltså, det är ju... man måste ju inte ha partibok, men nu är det ju en väg in i partiet, absolut, att man får en chans att lära känna en riksdagsgrupp och sen också över partigränserna. Så det är ju en jättebra språngbräda, just som du sa, för att komma in vidare i politiken.
Men där läste jag faktiskt att Centern kräver en partibok, att de kräver en partibok för sina assistenter. Men det här att det finns assistenter, det är inte något som har funnits sedan riksdagen grundades, utan det var ju möjligt för riksdagsledamöter att anställa assistenter sedan slutet på 90-talet. Och då var det, har jag läst, flera riksdagsledamöter som såg det här som en möjlighet att till exempel anställa familjemedlemmar som sina assistenter. Att det liksom blommade upp en diskussion kring det då.
Lite som familjeföretag.
Ja. Ja, och då blev det, då bestämdes det att nej, men man ska nog inte anställa en familjemedlem eller någon som bor i samma hushåll. Men nu har den här regeln om släktskap tagits bort. Eller om vi backar lite så finns det finns två sätt att anställa riksdagsassistent på. Att endera så blir man anställd av riksdagskansliet och då föreslår ledamoten, den här personen vill jag ska anställas som min assistent, och då är de enda kraven att den här personen ska vara över 18 år och genomgå en skyddspolisens säkerhetsutredning. Men sen så de allra flesta assistenter och de allra flesta riksdagsledamöter använder en annan metod, och det är att det är riksdagsgruppen som anställer assistenten, och då kan man ju ställa andra krav. Och vad jag har förstått så verkar de flesta partier ändå ha en sån praxis att familjemedlemmar inte ses som ett okej rekryteringsval.
Och i båda modellerna så kommer ju pengarna eller lönen ändå från oss skattebetalare, så det bör ju påpekas att det är inte själva partiet som ska betala för det, utan det är vi alla.
Den här traditionella att man är anställd av riksdagskanslien, så det var det som började då på 90-talet, och det var då riksdagsledamöter anställde sina familjemedlemmar, och det är där man då har frångått att man har en sån här regel som förbjuder familjemedlemmar. Och det här har ju skapat väldigt mycket debatt, att är det här verkligen okej? Ses inte det här som ett problem att man har en familjemedlem som får ett jättebra jobb?
Alltså det ser ju jäkligt dåligt ut.
Ja, och är det inte liksom nepotism? Eller det, ja, eller liksom, vad tycker riksdagen om det, eller riksdagskansliet? Och då ringde jag upp Outi Hannula som är chef på serviceenheten på riksdagen och frågade att ses inte det här som ett problem?
Vi tjänstemän tar inte ställning till vem som passar bäst som assistent till en ledamot. Han eller hon vet det själv bäst, och det är ett politiskt beslut som ledamoten själv sen bär politiskt ansvar för.
Det är upp till riksdagsledamoten att föreslå vem som helst, men det kan kosta sen
i nästa val.
Det är risk man får själv ta som riksdagsledamot, att om det här kommer ut så är det någonting man räknar att skada ens liksom chanser i nästa val eller är det inte. Och helt tydligt så är det nu på senaste tid många sannfinländare som gärna tar den risken och som inte tror att det straffar dem.
Och intressant där, alltså, jag läste en intervju med Jussi Niinistö som var riksdagsledamot för sannfinländarna på 10-talet, alltså mellan 2011 och 2017. När försvarsminister var han ju också. Ja. Han sa att det skulle alltså inte en chans att man inom sannfinländska partiet då skulle ha anställt en familjemedlem. Han sa att det här diskuterades och det slogs fast inom partiet. Nej, vi anställer inte typ vår son eller dotter. Men sannfinländarna av idag verkar ha på något vis glömt det där, eftersom det är alltså 3-4 sannfinländare just nu som har anställt sin partner eller son. Varför är det partiet så ok med att anställa inom familjen? Nej. Jämfört med andra partier?
Det är svårt att säga, men överlag så är väl sannfinländarna inte de som vill följa alla regler och vill kanske sätta sig lite på tvären. Så fast inom sannfinländsk valretorik eller politisk retorik så ser man just ner på sådana här typer av beteenden, att det blir sådär inside och att man väljs till olika positioner på grund av kontakter istället för meriter. Men sen så
man är ju mot eliten som håller på så här, men nu tycks man själv hålla på så, men kanske det är okej om man på något sätt ser att man alltid själv är. Jag vet inte, man är inte den här eliten utan man är representerar folket. Jag vet inte,
det man är lite en underdog hela tiden på något sätt. Ja.
Även om man sitter i regeringen.
Ja, men så märk väl här, så visst, det har också rapporterats om de här andra riksdagsledamöterna, den här Jana Strandman som också har en familjemedlem som assistent. Men den nyheten kom alltså en dag innan den här Kajsa Juuso avslöjandet. Så att det politiska priset är ju alltså mycket, mycket högre för en minister än för en enskild riksdagsledamot. För att ministern har ju så mycket makt annars också. Och sen så kan man också tänka att dens uppgifter är också mycket mer krävande, tänker jag. Liksom att då vill man verkligen ha en person som man kan säga att den här personen är den mest kompetenta att sköta det här uppdraget.
Och en minister ska ju nog på ett annat sätt än en riksdagsledamot företräda hela folket. Att man då liksom är lite ovanför det här dagliga politiska och ska tänka på hela folket. Så på det sättet ser det nog värre ut.
Sannfinländska riksdagsledamoten Veijo Niemi som anställde sin son redan för ett år sedan. Han tog det väldigt coolt alltså då när det var det Iltalehti i fråga honom då för ett år sedan. Alltså, varför anställer du din son som egen assistent? Han svarade, för att min fru ville inte ställa upp. Men alltså, kan de tappa ganska många poäng genom att bete sig på det här viset? Eller vad tänker ni? Ja, alltså i folkets ögon.
Som konstaterar, jag tror att de räknar med att det inte leder till det. Alltså, vi kanske kan prata om Teemu Keskisarja igen den här veckan. Men det där, det kanske finns ett så här visst... Jag bryr mig inte om reglerna.
Gå mot strömmen och så. Men samtidigt så reagerade ju nog partiet och liksom sa att den här Kajsa Juusos rekryterings- eller anställning av hennes son kom som en överraskning. Det var ingenting man visste. Det kom lite kommentarer som visade att man inte riktigt tyckte att det var helt okej från partiledningen. Och sen kom det också ett beslut att efter nästa val så ska det inte vara tillåtet att anställa en familjemedlem. Men det gäller ju då alltså de här anställningen som gruppen gör. För att riksdagskansliet har inte meddelat att där skulle det ske några förändringar.
Men där har ju tydligen riksdagens förvaltningsdirektör sagt att man tänker titta på det här. Och om det kommer in ett förslag om att förbjuda anställning av barn eller fru eller flickvän eller vad som helst, eller husdjur för den delen, så kommer det att förbjudas från och med 2027. Så att till och med riksdagen lutar lite åt det hållet eventuellt igen. Ja.
Men det är mycket sånt här som gäller riksdagsledamöter som handlar om mer om liksom seder och traditioner, att man ska inte behöva ha en massa strikta regler, utan man åtminstone tidigare har kanske litat på att folk uppför sig. Man skulle ändå inte komma tanken på att hålla på så här med nepotism, att det inte behövs regler. Men den här veckan hade ju också gått igenom mycket historia, att visst har också socialdemokrater och samlingspartister hållit på med samma sak. Någon hade sin pensionerade pappa anställd till exempel. Men jag tänker också att det har varit mycket prat om Kajsa Juuso den här veckan, och jag tänker att just den här saken kanske har nu blivit så stor, dels för att det också handlar om Juuso har annars också varit i stormens ögon när det gäller liksom vissa nedkänningar inom social- och hälsovården. Sen en detalj är att det finns inte så hemskt mycket att rapportera om den här veckan, eftersom riksdagen har haft lite höstlov, man har inte haft plenum och sessioner, så att på det sättet får det mycket utrymme. Och sen tänker jag att i den här tiden då det pratas så hemskt mycket om arbetslöshet och unga sysselsättning speciellt, så ser det ju ganska så dåligt ut om man mitt i allt, om ministrar också föregår med ett sånt exempel att man inte bryr sig om att ha en öppen rekrytering, utan man bara anställer den närmaste familjemedlemmen. Att det är nog liksom, det ser väldigt illa ut.
Så det här mycket pratet om att regeringen lovade 100 000 jobb före valet, det blev 100 000 färre jobb, men sen ett jobb för en sannfinländsk ministerson.
Ja, den där signalen om att det har ingen skillnad vad du har för meriter och utbildar dig, så inte kommer du att komma in hit i liksom riksdagen till våra... Liksom, ja, alltså att vissa, det förstärker den här elitistiska liksom arbetsmarknaden är riggad.
Jo, men den här ramberättelsen är nog väldigt viktig, tror jag också, för varför det här har blåst upp så mycket, just att hur det ser ut liksom, och i vilken tid av Juusos just politiska stund den faller i.
Vi ska prata mer om Juuso. Alltså hon besökte till exempel hemsoporna i Torneå här, och hon blev utskälld. Eller först skällde hon ut folk som var där och sa att de beskyllde henne för att det skärs ner i vården på det stället, och det är helt fel. Vi kan lyssna lite hur det lät där på torget i Torneå.
Keskinäisellä riitelyllä ei niitä, eikä minun syyttämisellä. Nyt on kasseet käännetty, kaikki on ministeri Juuson syytä. tosi mukava kiitos, kun minä olen Lappajalle neuvottanut Hanskan sairaalan yöpäivystyksen ja kirurgian. Kiitos on se, että te riehutte somessa ja haukutte minua. Juuso on syytä. Aivan pöty puhetta.
Skitprat, säger Juuso, alltså att ni anklagar mig för att det har gått som det har gått i vården och ni har alldeles fel. Det är ganska alltså kobba ställningstagande av en minister att resa hem och skälla ut folk.
Ja, och speciellt i sin egen valkrets där man kanske skulle vilja bli omvald nästa val. Det här är ju faktiskt Kajsa Jussos andra period i riksdagen. Att det börjar ju nästan låta lite som att hon har gett upp. Att orkar hon inte liksom längre med det här och börjar liksom bädda för att nu var hon färdig.
Kanske hon var så trött på att hon får skäll i riksdagen, hon får bli ensam i regeringen och sen tänker hon att hon åker hem, att kanske ändå någon vill vara snäll mot henne, men nej, där får hon också skräpkastat på sig. Så att det väl, den mänskliga sidan förstår man ju.
Mm. Och det, alltså själva den här posten hon har fått, det är ju en mardrömspost. Social- och hälsovårdsminister i en regering som gör historiskt mycket nedskärningar, och speciellt inom vården. Och den här dynamiken har ju varit väldigt mycket att Kajsa Juuso ser väldigt liksom hjälplös ut inför de här besluten som Petteri Orpo och Riikka Purra, finansministern, gör. Att det har ju funnits situationer där hon också det har kommit som en överraskning för henne, till exempel någon 100 miljoner euros nedskärning, att hon som sektorminister liksom inte har vetat om det, att det bara ploppar upp. Och det är ju lite symboliskt kanske för hela vården nu också. Att, jag menar, det är några väldigt få personer som bestämmer om pengarna för hela vården, men de som sen ska ha ansvar för liksom själva innehållet i vården, alltså också Kajsa Juuso som minister, har liksom ingenting att säga till om hur mycket pengar och resurser man ska få, så att uppdraget blir bara att komma med dåliga nyheter hela tiden. Mm. Och det är hon säkert trött på, och sen i bakgrunden i det här caset när hon var i Lappland var ju också att hon just hade varit med och fattat ett beslut om att lägga ner viss specialsjukvård, kirurgi där i Kemi. Och där sa hon ju också på torget att ni är liksom otacksamma, ni glömmer att jag har ju försökt förhandla om den här saken och om det inte skulle vara för mig så skulle vi kanske inte ha något sjukhus.
Ja, dörrarna skulle vara stängda, var det inte så? Dörrarna skulle vara stängda utan mig.
Vilket också förstärker den här bilden av att hon är i regeringen, men känns som inte som att hon har någon makt. Alltså hon är liksom helt ensam där med sina social- och hälsovårdsfrågor.
Men är det det hon försöker signalera, att folk ska tycka synd om henne? Eller vad ska vi läsa in i det här? Att förstår ni inte hur jag har kämpat?
Jag vet inte om det finns så mycket eftertanke i det, för jag känner också att hon liksom försöker bara hålla sig ovanför vattenytan. Mm. Att jag läser in lite sådär. Ja, desperation kanske är Jennifer starkt ord, men lite sådär att det inte känns tryggt för henne.
Nej, och hon har ju varit sjukskriven här senast på våren, var hon borta en rejäl stund också, för att det var så jobbigt med alla nedskärningar. Det handlade om socialvården och så vidare, och då behövde hon ta en paus. Vår kollega träffade ju Kajsa Juuso också på Sannfinländarnas möte på sommaren och frågade då hur hon känner sig med den här ministerposten.
Karita Lehikoinen, Stett, intervjuar.
Hur är det att vara minister när man måste spara så mycket?
No, vad ska jag säga? Det är inte lätt. Det är tungt och det är tufft. Och jag försöker orka hela perioden. Jag har tagit emot det här arbetet, så jag tänker göra det till slutet.
Stackarn.
Hufvudstadsbladet hade en ledare här i veckan som hade den tesen, alltså att statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra, de kastar lite social- och hälsovårdsminister Kajsa Juuso under bussen. Alltså hon får själv ensam fronta de här skitsvåra nedskärningarna som regeringen kollektivt gör. Mm. Mm. Skriver ni under det här?
Absolut. Jag menar, hon har nog lämnats ganska ensam, och också med tanke på att hon ändå är ganska ny i riksdagen.
Och det är hennes första ministerpost.
Exakt. Så hon har inte heller haft stenkoll. Hon har ju en bakgrund själv inom vårdbranschen, så att hon har på det sättet vet vad det handlar om. Men sen som minister så har hon kanske inte alltid haft riktigt full koll på liksom innehållet i vissa saker. Jag har också själv varit med om intervjuer där hon har låtit lite vag gällande saker. Innehållet.
Och på vilket vis vag då alltså?
Liksom att man har frågat om att hej, okej, hur är det med den här nedskärningen? Och så har hon lite på något sätt pratat kring det lite sådär vagt, som att hon inte skulle endera ha koll eller så är det en jätte liksom uträknad strategi då. Mm. Men intrycket har nog varit att det kanske på ett sätt lite synd om henne, att hon har satt sig i den här situationen och så får hon inte liksom stöd och hjälp runt omkring. Och jag tänker, jag pratade också här i förra veckan faktiskt med samlingspartistiska ministern Anna-Kaisa Ikonen, som ju alltså kommun- och regionminister. Alltså det är ju lite splittrat det här ansvaret för vården på det sättet att hon är då minister för välfärdsområdena, och jag försökte fråga henne då om liksom det här med välfärdsområdena och tilläggstid och sådana här finansieringsfrågor. Och där, jag vet, hon tog inte riktigt något ansvar. Hon bara sa att men det är tjänstemännen förhandlar och hon kan inte riktigt göra någonting åt det här. Och hon har inte till exempel varit i rampljuset för att få kritik för vården. Att det är nog ensam Kaisa Juuso som har fått ta smällen för det.
Mm.
Och bland de sannfinländska ministrarna såklart så har ju vad heter det, Purra också på ett sätt en tacksam eller otacksam uppgift, men den har hon ju liksom axlat på ett helt annat sätt än Juuso med vården. Och det är ju väldigt lite politiska poäng man vinner på den posten. Det är inte samma sak som att sitta som inrikesminister, som sannfinländsk inrikesminister, och förklara hur partiet har drivit igenom skärpningar i invandringspolitiken, eller samma sak med justitieministern. Att hon har ju faktiskt nästan bara dåliga nyheter alltid att leverera, eller behöver stå och försvara regeringens politik som hon själv i början av sin ministerperiod inte heller alltså då var hon ju lite att hon gick emot, alltså hon försökte ändå utmana regeringens politik inom vården, men nu står hon ju ganska, alltså nu står hon ju och försvarar den, och det är ju inte heller tacksamt. Nej. Att hon har bytt taktik, men jag vet inte heller om den funkar för henne.
Exakt, och jag tänker sådär, när man jämför med vissa andra samfinländska ministrar, Lulu Ranne till exempel ganska bra,
och trafikministern,
ja, på att liksom helt enkelt, vad ska vi säga, liksom spinna saker eller liksom helt enkelt prata förbi den där frågan och säga att nej, men vi gör vår liksom politik och vi, nej inte det någon nedkärning, att man liksom, hon är inte så liksom på det sättet aggressiv, eller hon ser ut som en lite svag minister på det sättet att hon står där och ser ut att må illa över de här nedkärningarna istället för att gå in i en sån här mindset att nej men att inte gör vi något fel här, men
hon är en fullvuxen kvinna, hon är där väldigt frivilligt, hon får 11 000 i månaden och det är ett 4 års jobb som hon vet om. Men det kan ju vara synd om Kaisa Juuso på något vis.
Nej, men hon ser ut att inte ha det så jätteroligt på jobbet i alla fall.
Men i en artikel i Helsingin Sanomat så hade de reporterna pratat med ganska många sannfinländare och ändå fått den uppfattningen att det finns ändå stöd inom partiet för henne och att det finns inget intresse av att byta ut henne som minister, antagligen också för att ingen annan vill vara den här strykpåsen. Liksom. Men att det finns också en förståelse för att den här portföljen är absolut inte den enklaste att bära. Så att i alla fall inom partiet så har hon ett stöd.
Mm. Så man håller henne där så länge hon orkar.
Vi pratar med en annan sannfinländare, Teemu Keskisarja, som vi har varit inne på några gånger i denna podd. Det behövs igen i och med att han har varit ute och gett en intervju åt en ung studerande, och rubriken var liksom, hur är det att jobba i riksdagen? Och Teemu Keskisarja förklarar att det är väldigt, väldigt lätt. Han är på gymmet ett par timmar, han går omkring och vandrar på begravningsplatsen en timme eller sådär.
Fira Halloween
sen lite jobb. Skön dag för 8000 euro i månaden. Vad tror ni att tanken var med Keskisarjas arbetsbeskrivning om att vara på gymmet 2 timmar och sen gå omkring på begravningsplatsen som en arbetsdag?
Ja, alltså han har ju sagt i efterhand att det var ett skämt och att allvarliga journalister eller politiker verkar inte fatta det. Men jag vet inte riktigt om det här...
Vitsig, hej.
Ja, jag vet inte riktigt om det här var så här genomtänkt, att det här verkligen kommer komma ut, i och med att det var en slags praktikant som var i riksdagen för att bekanta sig med riksdagsledamöternas arbete som filmade den här videon. Att jag vet inte om man tänkte att den kommer komma ut. Men sen när den kommer ut och det är Keskisarja som bjuder på såna här provocerande uttalanden, så blev det ju en nyhet. Så att,
kanske jag vill visa för unga människor, få upp intresse för politiken.
Ja, det är inte så svårt.
Det är ett jättekul jobb det här. Det är chill.
Ja, han sa väl att det är ett ganska lätt jobb jämfört med många andra riktiga jobb där ute i världen.
Samtidigt sitter han ju då i till exempel grundlagsutskottet, stora utskott, alltså ganska arbetsdryga utskott där man ju nog förväntas alltså sitta mellan 9 och vad är de här tiderna, men varje dag och jobba med alltså mycket långa pappers.
Ja, och han är ju historiker, så han sa ju också att han hinner skriva alltså historiska texter på arbetstid, att det sysslar han med.
Mm. Men han gick ju ut sen med att han har inte missat ett enda plenum och de här utskottsmötena som du var inne på, alltså de är han närvarande vid. Sen börjar han namndroppa en massa andra människor som inte är på mötena.
Ja, och det var speciellt de som sen hade uttalat sig i media, eller de hade fått Fatim Diarra från De gröna och Thomas Kettunen från Centern, och så tror jag att det var Karolina Partanen från Samlingspartiet blev tillfrågad att ja, vad tycker ni om Keskisarjas skämt och hans beskrivning om arbetet. Och så sa de alla att de tyckte inte att det motsvarar verkligheten, och de jobbar inte bara 9-4, och det verkar som att de lämnar, att han kanske, ja, Fatim Diarra sitter till exempel med Keskisarja i samma utskott, i grundlagsutskottet, så hon sa att kanske han inte läser på inför alla möten och förbereder sig och lämnar jobbet till andra och sådär. Mm. Så det var de riksdagsledamöterna som Keskisarja sen såg till att kolla upp vilka frånvaron de hade och skickade ut det som ett pressmeddelande, plus den här centerpartisten som hade delat den här praktikantens video.
Just det.
Och att de alla hade mycket, mycket mer frånvaro än vad Keskisarja hade.
Mm. Nej, men alltså,
vad ska en riksdagsledamot göra, säg, en vanlig tisdag? Ska man sitta i riksdagen? Ska man vara ute bland folk och politisera? Ska man lobba? Vad ska man göra som riksdagsledamot? Eller var ska man vara?
No, man har ju sitt dagliga helt enkelt arbete med utskottet. Det tar ju den största delen av tiden. Sen finns det liksom, torsdagen har sin alltså, plenum med frågetimmen som är väldigt viktig som man vill närvara vid.
Riksdagsgrupperna möts också på torsdagar.
Exakt.
Det är plenum också, alltså från tisdag till fredag. Mm. Måndag brukar vara den här dagen då, alltså speciellt riksdagsledamöter som är från en annan ort, att de är hemma i sina hemkommuner. Och,
kommundagen.
Ja, och sen på helgerna så brukar de väl oftast vara ute och synas bland folk, vara på olika evenemang och på torg.
Skälla ut folk i torne. Och
till exempel, sånt kan man göra. Så att,
jo, och man kan ju vara, alltså aktivitetsnivån kan ju, liksom, det finns ju oändligt med liksom, man kan ju gå på och träffa experter och träffa journalister, man kan liksom ha oändligt med möten som man kan sätta in i sin kapital. Också utanför riksdagen är det ju bra om de går och träffar folk och liksom hör vad folk vill. Mm.
Men man kan väl låta bli att göra allt det här, för att jag menar, alltså det finns ju,
det är ingen som, du har ingen närförman som kollar upp.
Din chef är ju dina väljare, så menar, sannolikheten att det kan bli svårt att få förnyat förtroende sen vid nästa val om man bara, alltså inte har gjort någonting.
Mm, och där räknar vi Keskisarja till exempel med att det här är mer en sån här anti-institution så elitist liksom grej att nej, men jag behöver inte göra så där mycket jobb, att liksom jag klarar mig, vad fan.
Och jag tror inte att jag är så viktig. De här andra tar sig på för stort allvar.
Exakt,
och så
jag tror inte att det här straffar honom på något sätt. Jag tror att hans väljare i alla fall tycker det här är okej. Okay. Och litar ändå på att han driver deras ärenden.
Mm.
Även om han är på gymmet.
Men sen om han faktiskt håller på så som han säger i den här videon, det har vi ju ingen aning om. Att kommer han faktiskt klockan 9 och går han 4, går han runt på kyrkogården en timme. Thomas Kettunen från Centern hade ett förslag att man kanske borde ha en livesändning från kyrkogården, lite som den här Bentolive. Så att man ska kunna se att vilka riksdagsledamöter är det som går där på gravgården.
Mm. Ah, nej, men det är ju ingen dum idé. Hörni, apropå frånvaro, Socialdemokraternas riksdagsgruppordförande Tytti Tuppurainen har lämnat in någon sorts fråga om alltså, att var är ministrarna på frågetimmen? Vad handlar det här om?
Ja, hon har varit kritisk till att ministrar som, vad heter det, riksdagsgrupperna eller speciellt Socialdemokraterna då vill fråga ut på frågetimmen har inte varit på plats när det har varit just aktuellt att ställa en fråga kring det. Anna-Kaisa Ikonen, kommun- och regionminister, var ju en sån som de gärna skulle ha velat prata om
vårdfrågor,
om vårdfrågor här för någon vecka sedan.
Men då var hon på kommunturné någonstans.
Precis. Och sen så har det varit andra ministrar som jag inte nu kommer ihåg. Men att de tycker att ministrarna är för lite på plats i den här ministerbänken och svarar på frågor från riksdagen på torsdagar.
Nej, men håller ni med om det här? Ni är politiska reportrar. Har ni saknat ministrar där?
No, ibland är det ju helt tydligt att det är ett visst ämne som oppositionen vill ta upp och så är den ansvariga ministern inte på plats. Alltså, det händer ju, men åtminstone enligt statsministern när han har svarat på den här kritiken så säger han att det här är bara liksom någonting som Socialdemokraterna hittar på och använder mot regeringen. Men att policyn är den att om man är borta så har man faktiskt något liksom arbetsrelaterat uppdrag som man är och sköter. Det finns ju massor med resor som ministrar åker på och så vidare. Och det här, jag har inte sett en journalistisk granskning till exempel av den här statistiken, att är det någonting avvikande med den. Men det har absolut hänt att den minister som ska utfrågas inte är på plats.
Så får den kompisminister eller någon som ligger närmast i får. Då till exempel, jag kommer ihåg, det var för några veckor eller kanske en månad sedan redan, så var det diskussion mycket om den här olika arbetstagare som utnyttjas, alltså att det är människohandel inom vissa branscher, var det städbranschen och byggbranschen och vilka det nu var, och då ville ju oppositionen väldigt gärna grilla arbetsministern Mattias Marttinen, men han var inte på plats, så då var det justitieminister Lena Meri från Sannfinländerna som fick ta dem väldigt många frågor.
Men å andra sidan har det ju funnits som då efter den här väldigt känsliga, bräckliga veckan efter rasismbudgetrian som det var frågetimme, och så ville oppositionen förstås fråga Riikka Purra som satt där som Sannfinländarnas ordförande att men okej, han är förbundet i det här, men fast hon satt där så svarar hon ju aldrig på den frågan, så det är ju inte ens...
För det var statsministern också som tog hennes tal till flera gånger.
Det är ju ingen garanti, bara för att du sitter där så kan det ändå vara att du inte får något svar.
Hörni, ännu en grej som jag noterar gällande Sannfinländska partiet denna vecka. Regeringen försöker ju, av allt de försöker göra, så försöker de ju bland annat städa upp efter Anne Berners taxireforms fiasko.
Never forget.
Nu ska det bli ordning och reda. Taxichaufförerna ska ha körkort och sådana här grejer. När det gäller förnyande så är Samlingspartiet har varit ute gällande en sak, och det är de här taxametrarna. Samlingspartiet vill gå enligt den holländska modellen, det vill säga det ska inte krävas att taxibilar i Finland har en taxameter. Man kan ha en app eller någonting sånt. Mm. Men där har Sannfinländarna varit jättemot det här. Också skatteförvaltningen. Och Sannfinländarna har sagt att nej, att man kan smita under skatter om det är bara någon app eller sånt. Och det ska finnas en fysisk taxameter i taxibilen.
No. Som stressaren när man sitter där.
No, nu mitt i allt den här veckan så säger sannfinländska trafikministern Lulu Ranne vi kan nog ändå sen tänka oss att det inte finns taxameter.
Och det här är någonting man i månader nog har vänt och bråkat om.
Ja, nu har man mitt i allt skippat det kravet. En annan grej. Regeringen Orpo vill ju ha ett en timmes tåg hem till Orpo i Åbo. Eller en timme och 20 minuters tåg är det ju väl egentligen om man räknar tiden.
Ja, man får ju kalla det en timmes tåget, för det är ju inte en timme det tar.
Nej, precis. Västbanan eller vad det heter för tiden. Det här är ett projekt på ungefär 3 miljarder som man tar så där stegvis. Sannfinländarna har sagt nej, eller de har varit, ska vi säga, åtminstone väldigt, väldigt skeptiska till ett en timmes tåg hem till Petteri Orpo. I veckan säger sannfinländska trafikminister Lulu Ranne vi kan nog bra klubba igenom det här entimmeståget nu. Det står ju i regeringsprogrammet. Och så, varför går sannfinländarna med på två sådana grejer så här mitt i allt? Har ni någon analys, Jenna och Sofia?
Det kom, jag tyckte, väldigt oväntat att Lulu Ranne har varit en minister vi har saknat bland politiska reportrar, att vi har sökt henne just kring taxilagens vara och icke vara och i vilket skede den finns.
Hon satt ju hårt mot hårt då gällande just statsministerns älsklingsprojekt och sa att nej, nu är det här projektet alltså
stoppat. Hon trycker på stoppknappen, sa hon det.
Stoppknappen för tåget, och Orpo sa nej, det är på paus. Nej, men alltså hon har ju på det sättet gått emot och varit ganska på det sättet en stark minister.
Och men sen så har det varit svårt att få en uppdatering under de här förhandlingarna eller icke-förhandlingarna om hur det har gått med det. Men sen så kom hon väl ut här nu för någon dag sedan och sa det ena och det andra samtidigt. Så det tyckte jag var lite förvånande att båda sakerna helt plötsligt...
Alltså,
och att hon ändå vände.
Jo.
Är det här någon Sannfinländsk gåva åt Samlingspartiet? Att titta, vi är möjliga. Vi ställer inte till med problem längre.
Ja, du tänker att de funderar på nästa regeringsperiod och att hej, vi sitter gärna med i nästa regeringsperiod.
Kanske det.
Vi är rumsrena och vi kan komma överens. Och sånt som vi säger absolut nej till kan vi sen säga ja, det funkar.
Jo, det, man börjar liksom bråka om många frågor, bland annat taxilagen och många andra saker där lite under sommaren, sensommaren, och allting kulminerar i den här rasism, senaste käbblet kring rasism. Och jag tänker att man har uppnått en sak, och det är ju att stödet har börjat faktiskt gå uppåt från den här bottennoteringen. De har fått sitt, de har liksom gjort en massa utspel och spelat opposition i regeringen, så att kanske de nu känner att de måste liksom betala tillbaka till samlingspartiet.
Ja, och liksom. Det är ödmjukhet att säga här. Okay.
Ja, och att de har signalerat till sina väljare att ja, vi har kämpat, vi har bråkat, men, och fått saker gjorda. Och ändå för dem vidare, tänker jag.
Sen är det ju intressant med den här västbanan också, när man, om vi tar SFP till exempel, som ju sitter och protesterar hej vilt mot västbanan i Esbo, men i regeringen så sitter de och är helt för västbanan, så att där har vi ju politiken av nu i ett nötskal. Du har hört ett avsnitt av Politiken. Mycket fint att du tog dig ända hit. Kom ihåg att du kan höra av dig till oss med kommentarer, ris, ros eller mejla pengar. Sofia, vart ska man mejla pengar?
Politiken@yle.fi